Jag står bakom en vägg med min kanin Theo i famnen. På andra sidan väggen finns en scen. Jag hör hur programledaren pratar, men jag förstår inte vad han säger eftersom han pratar italienska. Jag och Theo är just nu i en tv-studio i Italien. Vi ska vara med i ett tv-program där vi ska försöka ta ett Guinness världsrekord. Jag försöker hålla mig lugn, för om jag blir nervös så kommer Theo att känna det. Och då kanske han också blir nervös. Och blir han det, då kanske det inte alls kommer gå som vi har tänkt. I örat har jag en snäcka där en tolk översätter. Men just nu säger tolken bara några få saker av det programledaren säger. Så jag vet inte riktigt om det börjar närma sig för väggen att öppnas. Sen händer det. Väggarna glider åt sidan. Det är dags för mig och Theo att gå upp på scenen. Och musiken börjar spela. Du lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio. Och jag som sommarpratar idag heter Malin Snellman. Innan vi kommer till hur det gick där på scenen i Italien så behöver vi backa lite. För allt det där började inte där. Det började mycket tidigare. Jag var 12 år när jag fick min första kanin. Det var ganska spontant. Inte något jag hade tjatat om eller längtat efter i flera år. Men plötsligt var det bara bestämt att det skulle bli en kanin. Och jag var jätteglad. För även om det inte var något jag hade kämpat för att få så hade jag alltid älskat djur. Det har varit det bästa jag vet, så länge jag kan minnas. Innan kaninen kom hade jag redan ett djur som betydde mycket för mig. Min katt Maja. Och jag minns att jag satte mig ner med henne och förklarade läget. Jag sa ungefär så här. Du, Maja, även om vi ska skaffa kanin nu så kommer katt alltid vara mitt favoritdjur. Det löftet höll i några månader kanske. Sen började jag förstå att det är något alldeles speciellt med kaniner. En sak som gjorde att jag fastnade så mycket för kaniner tror jag berodde på att Silas, som min första kanin hette, blev mitt eget ansvar. Katten Maja tog ju även min mamma hand om, men åt Silas gjorde jag nästan allt själv. Det var jag som gav honom mat, jag som städade och jag som bara helt enkelt såg till att han hade det bra. Jag tyckte verkligen om att ha någon som jag kunde ta hand om. Jag kände liksom att jag hade någon att vara viktig för. Efter ett tag började jag lära mig kaninhoppning på Ålands 4H-gård. Jag tyckte det var roligt och häftigt att jag själv kunde lära min kanin att göra något sånt. I början gick det faktiskt inte så jättebra. Silas förstod inte vad det var han skulle göra och jag visste inte hur jag skulle lära honom på rätt sätt. Men jag kommer ihåg att jag ändå tyckte att det var väldigt roligt. Och efter ett tag så började både jag och Silas förstås på hur kaninhoppning funkade. Efter några månader var det dags för vår allra första tävling. Vi skulle vara med i klass mini som är den lättaste klassen. Jag var inte så nervös. Jag hade hört att det sällan går bra första gången så jag hade inte så höga förhoppningar. Jag ville framförallt låta Silas bestämma takten. Om han inte alls kände för att hoppa just den dagen så var det okej. Det var ju trots allt vår första tävling. Men det gick långt över förväntan. Så pass bra att vi faktiskt kom på första plats i vår klass. Jag var så stolt och jag minns att jag tänkte, det här vill jag göra igen. Det var då jag verkligen fastnade för kaniner och kaninhoppning. Broken bottles in the hotel lobby. How this world keeps spinning around. Ungefär ett år senare lyckades jag tjata till mig en till kanin. Jag fick verkligen inte ett ja direkt. Det tog tid. Jag tog upp det om och om igen. Försökte förklara hur mycket det skulle betyda för mig. Hur mycket jag faktiskt älskade att vara med kaniner. Och till slut så fick jag ett ja. Eller så här var det. Min mamma frågade om jag helst ville ha en dator eller en kaninunge när jag fyllde år. Det var verkligen ingen svår fråga. Självklart ville jag ha en kaninunge. Jag kommer ihåg att mina klasskompisar tyckte jag var galen som valde en kanin före en dator. En dator var ju värd mycket mer. Men jag visste vad jag ville. Och det var då Teddy flyttade hem till mig. Och Teddy har jag faktiskt fortfarande kvar. Han är idag en 10-årig gammal gubbe, men med massor av energi och personlighet. Tänk vilken tur att jag valde honom framför en dator. För den kaninen är det verkligen något alldeles speciellt med. Ungefär ett år efter att Teddy flyttade till oss så kom det ännu en kanin. Efter en hel del tjat igen. Någonstans efter det här började jag dela med mig om mitt och kaninernas liv på YouTube. Jag hade tänkt på det ett bra tag. Det verkade roligt att filma och visa det jag gjorde tillsammans med mina kaniner. Samtidigt kändes det ganska läskigt. För vem som helst kan ju titta. Och jag tror att det var ganska oväntat att just jag skaffade YouTube. Eftersom jag var en ganska tillbakadragen person som inte tyckte om att synas och höras så mycket. I början var min kusin med ganska mycket. Och det gjorde nog att det kändes lite mindre nervöst att komma igång. Jag filmade mina dagar med kaninerna, när vi hopptränade, var på tävlingar eller bara gjorde sånt vi brukade göra en helt vanlig dag. Jag tyckte att det var väldigt roligt att redigera och klippa ihop allt till en hel video som jag sen kunde lägga ut. Jag kommer ihåg att jag ett tag la ut nästan en video varje dag. Jag kunde liksom inte sluta för jag tyckte verkligen att det var så roligt, även om det i början knappt var någon som kollade. Jag fick kanske mellan 10-20 visningar per video. Men efter några månader nådde jag 100 prenumeranter och det kändes verkligen stort. Det var framförallt en viss video som fick mycket visningar. Det var en video där jag storstädade kaningården. Jag diskade verkligen alla kaninsaker jag ägde och skrubbade kaninburarna väldigt noggrant samtidigt som jag filmade det här och klippte ihop det till en video. Det var den första videon som nådde 1000 visningar. Jag hade aldrig förväntat mig att så många skulle välja att följa det jag gjorde. Det gav mig ännu mer motivation att fortsätta och jag blev bara mer och mer taggad på att göra nya videor. Men även om jag älskade det så var det inte alltid lätt. För vem som helst kunde ju se. Och ibland kändes det lite läskigt. De flesta kommentarer jag fick på YouTube var positiva. Men det hände att det kom någon elak kommentar också. Att det var töntigt, att jag var konstig. Och i verkliga livet märkte jag ibland att folk hade åsikter. Det var inte alltid lätt att lägga ut nya videor eftersom jag visste att det kunde leda till ännu mer negativa åsikter och kommentarer. Men idag är jag så glad att jag aldrig lyssnade på dem som tyckte att det var töntigt eller sa att kaniner är något som bara barn har. Jag fortsatte. Jag hade kvar mina kaniner, jag fortsatte filma min vardag och jag gjorde det jag tyckte om. Och det är tack vare det som jag är där jag är idag. En sak som jag verkligen har tänkt på och som jag ofta pratar om i mina videor är den där bilden många har av kaniner. Att det är ett djur som bara barn kan ha. Det är många av mina följare som berättar att de blir retade för att de har kaniner. Det kan till exempel vara en 12-årig tjej som berättar att hon inte vågar prata om sina kaniner i klassen för att folk säger att det är barnsligt. Jag tycker att det är helt sjukt. För det första tycker jag inte att kaniner ens är ett särskilt bra djur för barn. De är flyktdjur. Man måste vara försiktig och verkligen förstå hur de fungerar. Och för det andra, varför är det okej att vara vuxen och ha en hund eller en katt? Men om man är vuxen och har kaniner, då ska det plötsligt vara något töntigt. Jag försöker verkligen pränta in i mina följares huvud att det inte är töntigt att ha kaniner, oavsett hur gammal man är. Och ärligt talat, jag kan själv fortfarande ibland tycka att det känns jobbigt att prata om mina kaniner. För jag får fortfarande konstiga kommentarer. Inte bara från barn eller unga, utan också från vuxna. Om att det är märkligt att jag har kaniner fast jag är 24 år gammal. Det är inget jag bryr mig om alls lika mycket idag. Men jag tycker det är så synd att det är den bilden kaniner har fått. Och jag ska inte ljuga. Det känns lite läskigt att göra det här sommarpratet av just den anledningen. Vad kommer folk tycka om att ett helt sommarprat som görs av en 24-åring nästan enbart handlar om kaniner? Men jag inser också att det inte går att tänka så. Något måste göras för att det ska bli mer socialt acceptabelt att ha kaniner, oavsett ålder. Och jag hoppas att mina ord kan få någon som har kanin att våga stå för det. För jag vet att det inte alltid är lätt med alla åsikter man möts av. Under mina år som kaninägare har jag varit med på väldigt många kaninhoppningstävlingar. Det har blivit många helger fyllda med tävlingsnerver, spänning och glädje. Jag har vunnit åländska mästerskapen flera gånger och idag har jag både det nuvarande åländska höjdrekordet och Ålands högst klassade kanin. Jag lär mig hela tiden att känna av hur varje kanin fungerar, vad just den behöver, när den behöver stöd, när den behöver lugn och när den bara behöver få känna att jag är där. Jag har alltid haft lättare att förstå mig på djur än människor. De är så tydliga i sina signaler. För mig är det ganska självklart vad jag ska göra för att en kanin ska känna sig trygg och känna att den klarar av att hoppa. Och jag tror verkligen att just det här har varit en viktig del i att mina kaniner har presterat så bra som de har gjort på tävlingsbanan. Jag gillar egentligen inte att skryta, men det hade varit en lögn att påstå att mina kaniner inte har varit otroligt duktiga. Tävlingarna har gett mig så mycket mer än bara rosetter och resultat. Kanske allra mest gemenskapen. Ålands kaninhoppare, eller ÅLKH, har betytt otroligt mycket för mig. Det har blivit så många fina minnen därifrån. Något jag verkligen tycker är fint med kaninhoppning är att trots att det är tävling så ligger det sällan någon press på prestation eller resultat. Alla blir genuint glada för varandra. Och det spelar liksom ingen roll om det är ens egen kanin som hoppar bäst eller någon annans. Jag har många gånger blivit imponerad när någon annans kanin haft en riktigt bra dag. För man lär ju känna varandras kaniner också. Man vet vem som alltid stannar framför första hindret. Vem som bara studsar rakt igenom hela banan. Vem som har världens charmigaste stil. Och vi har kämpat på i allt möjligt. Jag vet inte hur många tävlingar vi haft i ösregn, snökaos, åska och stormvindar. När hinder blåst omkull och kaninerna sett ut som frågetecken. Men ändå har man alltid åkt hem med ett leende på läpparna. En sommar var det en låt vi nynnade på nästan hela tiden. Den bara fastnade hos oss och när jag hör den idag tänker jag direkt på alla mysiga tävlingar, skratt och stunder med ÅLKH. För mig kommer den alltid att vara ÅLKHs låt. Här är För kärlekens skull med Ted Gärdestad.
Utanför fönstret slår våren ut, lyser på oss för kärlekens skull.
Efter några år med tävlingar, träningar och massor av fina stunder med ÅLKH kom nästa stora förändring i mitt liv. Jag skulle flytta till Sverige. Jag hade kommit in på en utbildning på Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala, etologi och djurskydd. Etologi är alltså läran om djurs beteenden, så det kändes ganska självklart att det var dit jag skulle. Två av mina kaniner fick följa med mig. De andra två blev kvar hemma på Åland hos min mamma. Det var det allra svåraste med flytten. Att lämna dem och så min katt Maja. Hon som jag en gång lovade att katt alltid skulle vara mitt favoritdjur. Vilket jag ju inte direkt höll. Så jag är verkligen glad att jag kunde ta med mig två av mina kaniner. Det är inte helt lätt att hitta ett boende där man får ha djur. Speciellt inte som student. Många i min närhet trodde inte att jag skulle lyckas. Flera sa att det nog inte skulle gå och att jag förmodligen skulle behöva lämna dem alla hemma. Men jag visste att jag skulle lösa det. Jag var nästan beredd på att gå med på vad som helst, bara jag fick ha med mig någon kanin. För i min värld fanns det liksom inte att jag skulle flytta till Sverige utan kanin. Till slut hittade jag ett boende där jag fick ha djur. Det var en liten lägenhet som var ett ombyggt garage och det var faktiskt ett riktigt fint ställe att bo på. Det låg på någons tomt i ett villaområde, helt perfekt för mig som hade kaniner. Och jag var väldigt stolt som motbevisade alla. Jag lyckades faktiskt ordna det så jag skulle kunna ta med mig kaninerna till Sverige. Dagen kom. Jag packade in två av mina kaniner i bilen, sa hej då till de två som skulle stanna kvar och åkte mot färjan för att ta mig över till Sverige. Det var nervöst. Jag skulle flytta hemifrån till ett nytt land, till en stad där jag inte kände någon och börja plugga på universitetet. Men jag hade mina kaniner med mig. Två små liv jag kände utan och innan. Det gjorde hela den där stora förändringen lite mindre läskig. Det är nog svårt att förstå hur mycket mina kaniner faktiskt har betytt för mig. De har liksom alltid behövt mig. Det har funnits perioder då jag känt mig rätt ensam och då har kaninerna varit så viktiga. Att bara få ta hand om dem, se till att de mår bra eller bara sitta och prata med dem betyder verkligen så mycket för mig. I can hold my breath. De första dagarna på universitetet var jag såklart lite nervös. Allt var nytt och någonstans fanns ändå den där tanken hur det skulle tas emot att jag har kaniner. Mina tidigare erfarenheter av att berätta det har ju inte varit så positiva. Men här märkte jag direkt att det var annorlunda. Vi alla delade samma intresse, djur. Det var som att alla samtal på ett eller annat vis alltid kom in på djur. Och ingen tröttnade på det. För första gången kände jag att det inte var konstigt att jag hade kaniner. Folk tyckte det var roligt och jag blev, som så många gånger förr, hon med kaninerna. Men den här gången var det inget negativt. Om vi fick en uppgift i skolan där det dök upp någon fråga om kaniner så var det ofta till mig man vände sig. Det var skönt att mitt intresse för kaniner för en gångs skull var något som faktiskt accepterades. Jag insåg väldigt snabbt att jag hade valt rätt utbildning. Att få ägna hela dagar åt att lära mig mer om djur var verkligen en dröm som gick i uppfyllelse. Det jag tyckte mest om var etologi, alltså läran om djurs beteenden. Det har nog alltid varit min största passion inom djurintresset, även om jag inte ens visste att det fanns ett ord för det. Jag har alltid älskat att sitta och läsa av ett djur, försöka förstå vad det vill säga och fundera på vad jag kan göra för att det ska känna sig tryggt eller hur man kan gå tillväga för att lära djuret något nytt. Efter nästan 3 års studier var det dags för kandidatarbetet. Och som ganska väntat så handlade mitt arbete om kaniner. Jag gjorde en studie där jag undersökte vilken påverkan tillgång till att utföra naturliga beteenden har på beteendeproblem hos kaniner. Det kanske låter lite rörigt, men jag ska försöka förklara det väldigt enkelt och kort. Ett naturligt beteende hos kaniner är till exempel att gräva. I det vilda bor de i hålor som de själva gräver. Våra tamkaniner behöver ju inte längre gräva för att ta skydd, men behovet av att gräva finns ändå kvar. Om man som ägare inte ger sin kanin möjlighet till att få gräva kan det leda till problem. Kaninen kanske börjar gräva på golvet, blir aggressiv eller bara verkar uttråkad. Under de här åren har jag också mer och mer försökt dela med mig av mina tips på YouTube. Jag har idag omkring 8000 prenumeranter och många av dem har kanin, ska skaffa kanin eller drömmer om att få göra det. Jag vet att väldigt många tar tips från mig, så jag försöker verkligen använda min plattform till att sprida så mycket kunskap som möjligt. Samtidigt som jag filmar vad jag och mina kaniner gör under en dag försöker jag väva in många tips. Jag visar hur jag aktiverar dem, ibland gör jag en video om vad kaninerna äter eller hur man lär en kanin att gå i sele. Eftersom många hittar till min kanal först och sen skaffar sin första kanin så känns det ännu viktigare vad det är jag delar och att det är rätt. Det känns väldigt bra att kunna sprida den här kunskapen, för kaniner är idag ett djur som ofta tas hand om väldigt dåligt. Många sitter ensamma i små burar utan någon som helst aktivering, och det här är verkligen något jag brinner för att förändra. Jag vet att min kanal har gjort skillnad, för jag får otroligt många meddelanden från människor som skriver att jag har hjälpt dem att ge sina kaniner ett bättre liv. Det är svårt att förklara vad det betyder för mig. Det är verkligen något som känns extremt betydelsefullt. Att jag faktiskt kan göra en liten skillnad. Och även om det bara är en enda kanin vars liv blir lite bättre, då känner jag att jag har gjort något bra. Och sen ska vi inte ens prata om all kärlek jag får från mina följare. Varje gång någon kommer fram på stan och alla fina meddelanden. Det är klart att det är kul när en video får många visningar. Men det är inte det som spelar störst roll för mig. Det som verkligen betyder något är när man märker att det faktiskt gjort skillnad för någon. Här är ett exempel på ett meddelande jag fått som verkligen fastnade. Jag är så otroligt glad att du gör videos om olika saker och lär ut på ett bra sätt. Finns så många som har kanin som borde se dina videos. Med det sagt så menar jag att du är en fantastisk förebild för alla våra unga, nyblivna kaninägare. Tack! Såklart för oss som haft kaniner sedan stenåldern också. Finns alltid nytt att lära och jag älskar att suga åt mig all information om våra underbara långöron. Tack Malin! Ibland är det inte lätt att få till en video varje vecka. Men när jag får läsa såna här kommentarer så påminns jag om varför jag kommer fortsätta. Tänk att det här började med att folk tyckte att jag var töntig. Både för att jag hade kaniner och för att jag höll på med YouTube. Och nu är jag här. Med det här vill jag verkligen säga att ni alltid ska följa era egna drömmar och försöka att inte bry er om vad andra tycker. Put your makeup on, get your nails done, curl your hair, run the extra mile, keep it slim so they like you, 'cause I like you. Jag som sommarpratar i Ålands Radio idag heter Malin Snellman. Ni kanske minns att jag nämnde i början att jag och min kanin var med i ett tv-program i Italien. Det är dags att berätta vad som faktiskt hände och hur vi hamnade där. Allt började med att jag fick ett meddelande på Instagram från en person som sa sig jobba med ett tv-program i Italien. Ett program där människor från hela världen fick försöka slå Guinness världsrekord. Hon hade sett att jag hoppade med mina kaniner och undrade om jag ville komma dit och försöka ta ett rekord i agility med en kanin. Idag får man ju väldigt mycket fake-meddelanden, så jag trodde först att det här var något liknande. Därför svarade jag inte alls. Men efter ett tag hörde personen av sig igen och frågade om jag hade hunnit fundera på det. Då började jag kolla upp om tv-bolaget faktiskt fanns och vem hon var, och då insåg jag att det här kanske faktiskt var sant. Jag svarade henne och sa att vi kunde boka in ett videomöte. På mötet fick jag veta lite mer om allting. Programmet skulle spelas in i Italien, i Milano. Om jag tackade ja skulle tv-bolaget stå för allt. Flygresor, hotell, transporter till och från studion, mat, verkligen allt. Jag fick också veta att inspelningen skulle ske i en stor tv-studio med publik. Det var inte direkt sänt utan skulle sändas några veckor senare. Men det skulle alltså vara en riktig scen fullt med ljus, kameror och publik. Det här var verkligen något som skulle bli en utmaning för mig. Jag har knappt rest i mitt liv, bara varit i Finland, Sverige och Danmark. Jag hade inte flugit sedan jag var 6 år, och det enda jag mindes från den gången var att flygplansdörrarna inte gick att öppna. Jag skulle resa till ett helt nytt land, stå på en scen inför publik och prata en massa engelska. Både i videomöten innan resan och såklart under vistelsen i Italien. Och det ska tilläggas att jag alltid har tyckt att det är jobbigt att prata engelska inför andra. Eller helt ärligt, jag har hatat att prata engelska inför andra. Men jag tvekade aldrig på om jag skulle tacka ja eller inte. Det kändes helt självklart. Visst fanns det mycket som kändes nervöst och lite skrämmande, men också en otrolig chans att få vara med och försöka ta ett Guinness-rekord. Och jag tror verkligen att man utvecklas genom att våga göra sånt som känns lite läskigt. Like a small boat on the ocean. 'Cause I've still got a lot of fight left in me. No, I've still got a lot of fight left in me. Två av mina kaniner, Theo och Ines skulle följa med till Italien. Även min kille fick hänga med på resan. Inför avresan var det en hel del att ordna. Jag behövde framförallt börja träna agility med kaninerna. Tidigare hade vi ju bara tränat kaninhoppning, men nu skulle det vara agility, vilket innebar flera moment vi aldrig testat förut. Förutom vanliga hopp skulle kaninerna lära sig att gå över en planka, hoppa genom ett cirkelhopp och ta sig över en vippbräda. Det var mindre än en månad kvar till avresa, så det var bara att sätta igång. Det här var ju inga hinder jag hade hemma eftersom vi aldrig tränat på något sånt, så jag började bygga ihop hinder med saker jag hittade hemma. Några plankor, kartonger och en tunnel samt en trasig grind blev faktiskt ganska bra agility-hinder. Det gick långt över förväntan att lära kaninerna agility. Jag märkte att de verkligen tyckte det var roligt att få börja träna på något nytt, och det tog inte lång tid innan jag kände att de hade koll på de nya agility-hindren. Något jag också tränade på med dem var att göra agility-banan inomhus. Vanligtvis tränar vi alltid kaninhoppning utomhus, men eftersom det här skulle spelas in i en tv-studio så kände jag att vi behövde träna inne. Det kändes nog som den största utmaningen. Man får inte glömma bort att kaniner faktiskt är flyktdjur och blir därför väldigt lätt skrämda av nya miljöer, ljud och rörelser. Här kände jag att jag hade ett stort ansvar. Det är ju jag som måste se till så att mina kaniner känner sig trygga och att hela den här upplevelsen inte blir stressande för dem. Men jag har väldigt trygga kaniner och både Theo och Ines är vana vid att resa eftersom jag rest mycket mellan Åland och Sverige med dem. Och de är även vana vid att vara i många olika sorters miljöer eftersom vi varit på många uppvisningar och liknande. Därför kände jag mig säker på att det här inte skulle vara en jobbig upplevelse för kaninerna. Hade jag haft mer osäkra kaniner skulle jag inte tackat ja till det här erbjudandet. För kaninernas välmående går alltid först. Men både Theo och Ines kändes redo för att åka iväg på det här äventyret. Vi behövde också fixa pass till kaninerna och göra en hälsokontroll på dem. Även de kostnaderna stod tv-bolaget för. Hos veterinären blev de förvånade över vad för äventyr kaninerna hade framför sig. De hade aldrig fixat pass åt kaniner förut, så de visste knappt vilka pass de skulle använda sig av. Kaniner behöver ju inte pass vanligtvis på samma sätt som hundar och katter behöver. Dagarna här gick väldigt snabbt. Som sagt fick jag det här erbjudandet när det var mindre än en månad kvar till avresan. Dagarna gick åt till att träna med kaninerna, ha massa videomöten med folk från Italien och fixa alla papper som behövdes inför resan. Och så plötsligt var det den 10 januari och det var dags att påbörja resan ner mot Italien. Vi packade in kaninerna i deras transportväskor och begav oss mot Uppsala centralstation. Därifrån åkte vi sedan tåg till Arlanda. Väl framme på flygplatsen kände vi oss väldigt förvirrade. Varken jag eller min kille hade flugit sedan vi var små, så vi hade verkligen ingen koll på hur saker funkar på en flygplats. Men efter lite virrande fram och tillbaka lyckades vi ta oss igenom säkerhetskontrollen och hitta till vår gate. Ryktet om att någon skulle resa med kaniner hade tydligen spritt sig. För när vi mötte en som jobbade på Arlanda sa hon: "Nämen, är det ni som ska flyga med kaniner?" Jag kan tänka mig att det kanske inte är allt för vanligt att det är kaniner på Arlanda. Någon enstaka hund och katt såg vi, men ingen annan kanin. Det märktes även i säkerhetskontrollen att det inte är varje dag som det kommer kaniner. Det kändes som att de knappt visste vad de skulle göra. Vi visade i alla fall kaninernas pass och vaccinationsintyg. Sen behövde jag ta ut kaninerna ur sina transportväskor för att väskorna skulle röntgas. Allt gick bra, men jag kan säga att det lämnades en hel del hö på golvet efter oss. För det gick inte supersmidigt till när jag skulle ta ut kaninerna ur sina transporter. På flyget fick kaninerna sitta i sina transportväskor i kabinen med oss. Så det kändes tryggt att jag kunde hålla koll på dem hela tiden. Vi mellanlandade i Helsingfors där vi hoppade på nästa flyg som tog oss till Milano i Italien. Väl framme var vi ännu mer förvirrade. Vilket håll skulle vi gå? Hur skulle vi hitta våra väskor? Hur tar man sig ut från flygplatsen? Och hur hittar vi vår chaufför? Vi visste bara att vi skulle leta efter någon som höll i en skylt där det stod Guinness World Record. Det var personen som skulle skjutsa oss till vårt hotell. Till slut hittade vi honom, hoppade in i hans bil och åkte mot hotellet. Den här bilresan var nog en av de konstigaste situationerna i mitt liv. Inte för att det hände något konstigt, bilresan gick jättebra. Men bara tanken på att vi nu satt i en bil med en random italienare och hoppades att han faktiskt skulle ta oss till hotellet, vilket han också gjorde. Väl framme på hotellet var vi nästan chockade. Allt kändes så surrealistiskt. Jag vet inte ens varför riktigt, men det var nog här vi verkligen insåg vad vi hade gett oss in på. Vi packade i alla fall upp lite och kaninerna fick göra sig hemmastadda på hotellrummet. Dagen efter var det dags att besöka tv-studion. 7:45 på morgonen blev vi upphämtade från hotellet och åkte till Mediaset, som tv-bolaget heter. Det är Italiens näst största tv-bolag, så det var ett väldigt stort område med många olika byggnader. När vi kom till studion var det såklart lite nervöst, men vi blev så fint bemötta av alla som jobbade där, så nervositeten släppte väldigt mycket. De frågade många gånger om det var något som vi eller kaninerna behövde för att vi skulle ha det bra där. Vi fick även ett eget rum där vi och kaninerna kunde vara när vi skulle äta, vila och bara ta det lugnt mellan allt som hände. Vi satt och pratade mycket med de som jobbade där om allt möjligt, och kaninerna hade blivit som små kändisar på tv-bolaget. Det var många som kom förbi och sa: "Åh, är det ni som är här med kaninerna?" Det kändes som att alla ville komma förbi och se dem. Men det var också otroligt förstående för att kaniner är känsliga djur. Jag har typ aldrig upplevt att folk är så försiktiga och frågande innan de kommer fram och hälsar på kaninerna. Och verkligen hälsade på kaninernas villkor. Det var fint att se. Man märkte att de brydde sig väldigt mycket om att både vi och kaninerna skulle ha en bra vistelse där. Nästan direkt när vi kom till studion fick vi gå och titta på scenen och kaninerna fick testa agilitybanan. De var lite osäkra i början, men det släppte ganska snabbt. Speciellt Theo var riktigt duktig, men Ines också såklart. Efter att jag testat banan några gånger skulle jag här välja om jag ville hoppa med Theo eller Ines när jag skulle försöka ta världsrekordet. Eftersom Theo kändes ännu mer säker i den där miljön så bestämde jag att det är Theo som får göra agilitybanan på inspelningen. Den här dagen fick jag också prova de kläder jag skulle ha på mig under inspelningen och jag blev skickad till sminkrummet för att förbereda mig. Vi var där i studion hela den dagen. De två följande dagarna hade vi inget inplanerat på studion, så då passade vi på att upptäcka Milano lite. Kaninerna trivdes jättebra på hotellrummet. De sprang runt hur mycket som helst och hoppade upp och ner i sängen hela tiden. Vi tog också med dem ut på promenad i området. Det var många italienare som stannade till och ville hälsa. Något vi upptäckte var att de flesta i det här området knappt kunde någon engelska alls, så det var inte så lätt att kommunicera. Men man märkte ändå att de tyckte det var kul att se kaniner ute i sele. Jag kan tänka mig att det inte är något de ser varje dag. Det blev två väldigt mysiga dagar, och även om vi såklart var lite nervösa inför vårt världsrekordsförsök så hann vi njuta lite av Italien också. Den fjärde dagen var det dags för själva inspelningen. Vi kom dit ganska tidigt på morgonen, men själva inspelningen skulle inte ske förrän på eftermiddagen. Det blev en lång och ganska nervös väntan. Jag fick mina kläder och blev sminkad och vi fick lunch. Vi gick också igenom vad programledaren skulle fråga mig när jag stod på scenen, och jag fick veta att jag skulle ha en tolk i örat som översatte det han sa. Vi fick sitta i ett stort tält där alla deltagare väntade. Där kunde man också värma upp lite, så jag testade något enstaka hinder med Theo, men annars satt vi mest och kollade på alla andra som värmde upp. Det var verkligen en blandning av allt. Någon hängde i ett snöre från taket med munnen. Någon annan svalde ett svärd. En tredje gjorde tricks med tennisbollar. Det var alla möjliga olika människor där med alla möjliga olika världsrekord de skulle försöka slå. Vissa gick iväg när det var deras tur att gå ut på scenen. En del kom tillbaka med ett certifikat i handen och några gjorde det inte. Efter några timmars väntan var det plötsligt snart min tur. Jag och Theo fick följa med en person bakom scenen där jag fick en mick och en snäcka i örat. Här började nervositeten verkligen komma. Snart ska vi ut på scenen och försöka ta ett världsrekord. Tänk om Theo vägrar helt. Man vet ju aldrig med djur. I slutändan så är det ju faktiskt Theo som bestämmer om han vill göra agility den här dagen eller inte. Det hade känts lite stelt att bara stå där på scenen med en massa publik och ha en kanin som vägrar göra något. Inte för att jag hade blivit arg eller besviken på Theo, men det hade varit en lite pinsam situation att all tid och pengar de lagt på oss skulle leda till total vägran. Nu var det i alla fall vår tur och vi är nu tillbaka där vi var i början av det här sommarpratet. Bakom den där väggen, redo att gå ut på scenen. Väggen öppnades och vi gick ut på scenen. Publiken tänkte jag knappt på. Inte heller på alla lampor och kameror, för här låg mitt fokus bara på Theo. Det viktigaste var att han skulle hålla sig lugn och inte känna av att jag var nervös. Intervjun med programledaren gick bra, även om det var lite förvirrande att höra honom prata italienska och sen höra den svenska översättningen i örat någon sekund senare. Han frågade bland annat var vi kom ifrån, hur gammal Theo var och hur det kom sig att jag började träna med kaniner. En domare från Guinness World Record kom fram och förklarade reglerna. Vi skulle ta oss över alla 10 hinder utan några rivningar och vi fick ha en maxtid på 90 sekunder. Hon berättade också att vi hade 3 försök på oss, så om han skulle riva något på första försöket så var det inte helt kört. Vi gick fram till startlinjen och det var dags för oss att försöka få ett världsrekord. Domaren hade även bett publiken att de skulle vara tysta medan Theo gjorde banan. Vanligtvis uppmuntrar de publiken att reagera mycket med skratt och applåder för att det ska bli bra tv. Men det kändes skönt att de kunde ta i beaktande att det hade varit stressande för Theo med en massa ljud från publiken. De fick vänta med applåderna tills vi skulle passera mållinjen. Domaren räknade ner. 3, 2, 1, kör. Och tiden var igång. Jag satte ner Theo och han gick direkt mot första hindret. De 2 första var vanliga hopp och de klarade han utan problem. Sen kom plankan, ett av de nya momenten vi hade börjat träna på bara inför den här resan. Han tvekade lite, men efter någon sekund gick han upp på den och tog sig över. Sen var det 3 vanliga hopp till, inga problem med dem heller. Sen kom cirkeln, också ett av de nya momenten. Han gick fram till den, men stannade för att titta lite. Och så gick han igenom den. Sen kom det ett vanligt hopp igen. Det gick också bra. Och nu kom vippbrädan. Momentet jag varit mest orolig för. Det är inte så lätt för en kanin att gå på en vippbräda. Den lutar ju och kaniner kan ha svårt för att gå på hala ytor. Jag var rädd att han skulle välja att gå på sidan om den. Gjorde han det så skulle det här försöket vara kört. För jag fick inte lyfta honom tillbaka i så fall. Men han klarade den så fint, utan några som helst problem. Nu var det bara ett hinder kvar, ett lite högre hopp. Här kände jag mig lite nervös. Hittills hade han klarat alla hinder, bara ett sista hinder kvar. Men det här var ju lite högre än de andra. Han gick fram mot hindret, hoppade det och han klarade så snyggt. Vi passerade mållinjen, publiken började applådera och jag lyfte upp Theo i famnen. Vi hade klarat banan, utan några fel, på första försöket. Men jag hade ingen aning om vad vi hade för tid. Hade vi klarat det på 90 sekunder? Vi ställde oss bredvid programledaren och domaren och de började prata. Domaren gick igenom vad som krävdes för att vi skulle ha fått rekordet. Vi skulle klara alla hinder, vilket vi hade gjort, men på max 90 sekunder. Då säger hon, och ni hade en tid på, och så den där klassiska pausen, 59 sekunder. Vi hade gjort det. Jag och Theo hade tagit ett Guinness världsrekord. De kom fram med det stora certifikatet och en medalj. Folk applåderade, men jag förstod typ ingenting. Har jag ett världsrekord? Min älskade Theo har tagit ett världsrekord. De cirka 10 minuterna ute på scenen där är lätt mina häftigaste och mest nervösa 10 minuter i mitt liv. Eller helt ärligt så kommer jag inte ihåg att jag var så nervös, men jag tänker att jag borde väl ha varit det. Innan vi gick ut på scenen var jag absolut nervös, men jag tror dock att det släppte mycket när väggarna öppnades och vi gick ut på scenen för att jag var så fokuserad på att inte göra Theo nervös. Hur som helst så är det 10 minuter av mitt liv som jag aldrig kommer glömma. Det var så häftigt att stå där på scenen. Allt var så fint gjort också. Scenograferna hade gjort ett så bra jobb. Hindren var utformade som morötter, selleri och en kanin. Och hela bakgrunden i studion liknade typ en trollskog. Sen bara att se alla de enorma kamerorna som filmade en, samtidigt som det satt en massa människor och kollade på. Det går typ inte att beskriva den känslan av att stå där uppe på scenen och att dessutom i slutet få ta emot ett certifikat för att ha tagit ett världsrekord. Jag kommer ihåg när jag var liten och bläddrade i Guinness rekordböckerna. Inte trodde jag att jag idag skulle stå här och ha ett eget certifikat. Det tog tid innan jag förstod att vi faktiskt hade klarat det. Ibland tror jag att jag fortfarande inte förstår det, men jag ser ju att vi har ett certifikat och en medalj hängandes på väggen, så uppenbarligen har vi lyckats ta ett världsrekord. Och ibland tänker jag, tänk om jag hade lyssnat på alla som tyckt att jag haft konstiga intressen. Tänk om jag hade slutat med YouTube och slutat tävla med kaniner bara för att de andra tyckte att det var töntigt. Då hade jag aldrig fått uppleva det här. För mig är det här ett bevis på varför man ska våga göra det man brinner för, oavsett vad andra tycker. Och även om det känns lite ovant att säga det, så är jag faktiskt stolt. Stolt över Theo såklart, men också stolt över mig själv. För det är ju inte direkt som att Theo hade tagit sig till Italien helt själv. Och jag måste också nämna Ines. Hon var med oss hela resan. Min knasiga och roliga lilla tjej. Ett par månader efter att vi kom hem märkte jag att hennes andning såg konstig ut. Jag tog henne till veterinären där hon röntgades och då såg vi att hennes lungor var helt överfyllda med tumörer. Veterinären sa att det måste ha pågått länge och att det var konstigt att hon inte visat några symptom förrän nu. Jag tror att hon ville stanna med oss så länge som möjligt. Och jag är så glad att hon hann följa med på den här resan. För jag är övertygad om att det inte hade gått lika bra utan henne. Hon och Theo var väldigt bra kompisar och det var en stor trygghet för dem båda att de hade varandra med sig på den här resan. I know you're somewhere out there, somewhere far away. I want you back. Oh. I know you're somewhere out there, somewhere far. När vi var tillbaka på hotellrummet på kvällen fick kaninerna fira med lite rucola och annat gott. Jag kommer ihåg hur stolt jag kände mig så fort jag kollade på dem. Vilket äventyr de har varit på och så sjukt duktiga de har varit. Sen var det bara att börja packa ihop allt för tidigt nästa morgon skulle vi få skjuts till flygplatsen. Hela hemresan från Italien var jag så lycklig men samtidigt så trött att jag knappt visste vad jag skulle känna. Allt hade gått så snabbt, från första meddelandet från Italien till att vi reste iväg. Alla dagar i Italien bara flög förbi och nu åker vi hem med ett världsrekord. Men jag var så stolt. Stolt över att jag hade vågat och att jag faktiskt hade klarat det. För bara några år sedan hade jag aldrig trott att jag skulle göra något liknande. Men tack vare kaninerna och framförallt tack vare YouTube har jag utvecklats mycket. Hela den här resan har jag ju självklart filmat också. Så det finns 4 vloggar från Italien ute på min YouTube-kanal. Det är också en sak som jag älskar med YouTube. Man kan verkligen spara minnen på ett helt annat sätt. Tänk när jag är typ 50 år så kan jag sätta mig och kolla igenom den här resan och minnas tillbaka till allt på ett helt annat sätt än om jag bara till exempel hade tagit några bilder under resan. För den här resan är verkligen ett minne för livet. Och även om jag själv inte alltid är den bästa på att leva efter det här så vill jag ändå säga det. Tro på er själva och gör det ni tycker om, för det kommer leda till något bra för just dig. Jag heter Malin Snellman och det här var mitt sommarprat på Ålands Radio. I've been reading books of old, the legends and the myths, Achilles and his... Oh, I want something just like this.